A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Varmt välkommen till Women Up-podden. I veckans avsnitt träffar vi multientreprenören, tv-personligheten och programledaren Laila Bagge. Vi går in på hur det var att slå igenom hela svenska folket över en natt efter sin medverkan i Idoljuryn och kommer snabbt in på hur det helt plötsligt blev okej för allt och alla att tycka till om henne som person. Laila öppnar upp om hur hon tagit åt sig av hårda ord och människor, främst män, som förminskat och tryckt ner henne, men samtidigt lärt sig att låta det rinna av och tro på sig själv och sin egen förmåga. Vi pratar om hur det gick till när Laila träffade sin kärlek, som till en början ljög om sin ålder för att få Lailas uppmärksamhet, och hur hon till slut insåg att kärlek inte alls har någon ålder. Räkna med att inspireras av Lailas driv som resulterat i en väldigt intressant bakgrund där hon både hunnit med att vara internationell artist till manager till superstjärnor som Sara Larsson och startat upp en rad framgångsrika bolag. Ja, det har blivit dags att Woman Up tillsammans med den skickliga affärskvinnan Laila Bagge. Varmt välkommen till Woman Up-podden säger vi idag till Laila Bagge.
Tack snälla.
Och innan vi kör igång så vill jag, som jag nyss sa till dig, bara säga till läsarna här att jag har nyss satt in en tandställning, 30 år gammal, på insidan av tänderna. Ja. Så att i 2 veckor så ska man inte kunna säga S eller R eller ja, låta lite halvfull. Men jag är inte full, jag är helt nykter, ja. Fast det är fredag. Så att nu vet alla varför jag sluddrar lite grann.
Ja, det låter bra. Jag börjar undra.
Ja, precis. Vad har du gjort idag?
Jag sänt radio, precis. Ja, så jag kommer direkt därifrån.
Då gick du upp väldigt tidigt, kan jag tänka mig.
Ja, vid 5:30. Inte så tidigt, men dock tidigt.
Ja. Hur ofta gör du det nu?
Måndag till fredag, varje dag.
Det är varje dag. Ja. Mm. Och vad är det bästa med att sända radio?
Det bästa är väl att det är här och nu, att man får kontakt med lyssnarna. Med en gång. Det är live. Och jag gillar live. Tycker det är lite roligt.
Mm. Om du får jämföra radio med att spela in tv då, som du gör en hel del. Vad är roligast?
Ja, men det är svårt. Jag skulle inte kunna välja. För att det är roligt på olika sätt. Ja. Radio är skönt för att det är live och här och nu. Tv är... Det är ju liksom bara roligt att få göra saker och som är... Man kan sätta bild på helt enkelt, inte bara röst.
Ja. Och nu vet ju typ alla vem du är i Sverige, känns det som. Men om vi tänker att någon inte vet, hur skulle du beskriva dig själv?
Oj, tack för det. Det är alltid svårt att beskriva sig själv. Ja, vad ska man säga? Suttit i Idoljuryn, varit med Let's Dance, sitter på Riks morgonzoo. Det är väl det jag är mest känd för, tror jag. Mm.
Och vem är du bakom det då? Vem är du som person? Hur skulle du liksom, vem är Laila Bagge?
Ja, du. Det är jag. Det är så svårt. Vem är jag? Det är svårt att beskriva. Det är alltid svårt
fråga.
Att beskriva sig själv. Jag är entreprenör ut i fingerspetsarna, får man väl säga, eller fingertopparna. Och gillar, har många bollar i luften. Rak, säger kanske lite för mycket vad jag tycker och tänker rätt ut utan att tänka riktigt kanske. Men sen också så gillar jag kul. Väldigt roligt. Så jag älskar att man är sarkastisk. Och kan själv vara det väldigt ofta.
Och det här med att du alltid säger vad du tycker och tänker. Mm. Den bilden har du verkligen utåt också. Och den tycker jag är väldigt häftig. Har du alltid varit så att du liksom vågar vara dig själv och verkligen säga vad du tycker och tänker?
Jo, det har jag. Jag har alltid varit så. Sen har det väl varit... På ett annat sätt i Idol. För att det är klart att man har varit sig själv i Idol. Men det är ett program som är väldigt klippt. Så att även om jag säger någonting rätt ut, så brukar jag alltid självklart avsluta med någon kommentar som kanske lite mer gullig kommentar, så inte den personen ska bli så ledsen. Men det väljer man också klippa bort, ja. För vi har våra tydliga roller.
Ja.
Så att Anders ska vara nallebjörnen och härlig och gossig. Mm. Alexander Bard ska vara elak jävel. Ja. Och sen så har du mig som kanske ska vara någonstans mitt emellan.
Ja.
Rak, ärlig, inte vara rädd för att såra någon, utan bara säga som det.
Ja.
Och det är klart att när man tittar på programmen flera gånger, så det är ju jag.
Ja.
Men det är väldigt mycket bortklippt,
ja,
av
såklart
massa annat som jag säger, som kanske gör att man inte blir lika hård.
Ja.
Så det handlar om hur man vill vinkla ett program och vinkla de olika rollerna.
Mm. Och du slog ju verkligen igenom med Idol. Första säsongen var 2008.
Ja.
Mm. Märktes det någon skillnad i ditt liv? Liksom att det gick från ett typ av liv till ett offentligt liv?
Oh ja, med en gång.
Hur märkte du det?
Ja, det märkte man ju. Dels så var man ju varenda tidning. Och sedan var det ju självklart människor på gatan som kom fram och sa antingen man var jättebra eller jättedålig. Så att det var både ris och ros. Så att det gick från en natt,
måste men jag säga. Kunde du vänja dig vid det snabbt? Eller var det verkligen så här, vad händer? Det är bara jag.
Nej, men att jag har jobbat med artister hela mitt liv. Jag var artist från början när jag var 25 år. Och sen så sadlade jag om till manager. Så jag har alltid varit bakom artister. Så att den sidan har jag ju sett. Ja. Och är väl medveten om och hjälper mina artister att vara förberedda på. Så det var inget konstigt för mig själv heller att kliva in i det. Utan det var väl snarare att jag kanske inte trodde att jag skulle bli så uppmärksammad som jag blev. Jag visste att jag skulle bli uppmärksammad för man kliver in och blir offentlig. Men kanske inte så mycket. För det finns ju olika, om vi tittar på alla offentliga personer, så finns det ju olika som blir olika uppmärksammade.
Mm.
Och jag trodde väl inte att det var jag som skulle lyftas i tidningen kanske så pass mycket som det blev.
Nej. Varför tror du att de lyfter dig så mycket då?
Jag tror att folk gillar att tycka om mig. Vare sig det är positivt eller negativt. Så har alla en åsikt.
Mm.
Ja. Jag väcker känslor.
Ja. Men visste du att det skulle bli så? Eller?
Nej, det visste jag inte. Nej. Inte på det sättet.
Men vad, hur påverkade det dig där och då, då? För nu är du väl ganska van, kan jag tänka
mig. Ja, nu är jag van.
Ja.
Nej, men det, jag tror att då var jag så himla inne på att visa att alla får tycka vad de vill. Jag bryr mig inte. Jag är stark. Jag borstar av mig och går vidare.
Mm.
Och visst. Sån är jag. Jag är stark och jag borstar av mig. Men det är klart att jag blir ledsen.
Mm.
Det är klart att jag också har känslor och kan må dåligt över liksom taskiga människor som är riktigt elaka. Liksom. Men samtidigt så kände jag att nej, men så det behöver inte jag berätta, utan det är ingen som blir lyckligare av att höra mig gråta om det. Men där tror jag att jag har blivit äldre och känner lite annorlunda. Det är klart att jag kan säga att jag blir ledsen.
Ja.
Det betyder inte att jag inte är stark för det. Det betyder inte att jag inte kommer borsta av mig det här.
Nej.
Men det är klart att jag blir ledsen.
Mm. Men vilka var de här rösterna? Var det någon speciell? Kunde man se någon röd tråd bland folk som tyckte saker om dig?
Mm.
Var det mer män eller kvinnor?
Nej, men det är ju faktiskt oftast. Det finns två kategorier. Det är lite roligt det här. Kvinnor kan bli väldigt elaka när det gäller barn. När det handlar om att man kanske har blivit nybliven mamma. Och alla är ju den perfekta föräldern och ska berätta vad man gör för fel.
Ja.
Så skulle jag lyssna på alla så skulle jag inte ens kunna gå utanför dörren med mitt barn. Så då ska både hjälm och allt möjligt på sig hemma och inte få röra sig. Men jag tror att alla föräldrar kan ju vara överens om att man gör det bästa man kan som förälder. No matter what.
Mm.
Så där fick jag väldigt mycket pinnar att jag jobbar för tidigt redan efter en veckas. Efter en vecka, när jag födde en vecka senare var jag satt jag i idoljuren igen.
Mm.
Och det var hemskt och jag ammade mellan tagningarna och det var hemskt. Och om jag skulle åka göra en välgörenhetsresa som jag gjorde på 4-5 dagar och lämnade då mitt barn hemma med min sambo.
Ja.
Då var det också dåligt. Då var man en dålig mamma. Men då tänker man inte på hur många papper som lämnar barnen. Jag har en vän som en kille eller en pappa då, som har tagit hand om sin dotter helt själv. För mamman beslutade sig för att inte finnas i barnets liv. Och lämnade honom.
Ja.
Och han har uppfostrat henne helt. Och hon är fantastisk tjej på 20 år idag. Så att män kan också uppfostra barn. Och män kan också finna. Och de är också viktiga. Så att där är en sida.
Mm.
Men när det gäller allt det andra så är det oftast män som ska trycka till en och säga att man kan ingenting. Och man sitter där bara för att man är snygg. Mm. Och hon liksom har inte förtjänat det här och hon har inte gjort det här. Så att det är på ett annat sätt. Att för män måste man hela tiden bevisa att man har gjort någonting. Mm. Att man sitter där för att man kan någonting.
Man förtjänar sin plats.
Att man förtjänar sin plats. Och det är grymt jobbigt.
Ja.
Och jag vet att jag tog väldigt illa vid mig faktiskt när det har varit vissa kronikörer som har skrivit då när man hamnar i dåligur med Anders och Andreas till exempel, till och med Dagens Läge kan skriva att ja, men Anders har gjort det här och det här och det här och Andreas Karlsson har gjort allt det här och det här och det här. Laila vet jag inte riktigt vad hon har gjort.
Nej.
Och då känner man så här, nej men okej, men läs på då.
Ja, en snabb googling så får man ju
en snabb googling så kan man få reda på ganska mycket. Mm. Och bara en sån grej, sitta och säga en sån grej i en intervju eller skriva på det sättet. Det är för mig så här, varför ens känner att du bevisar ju bara själv att du är en dålig journalist som verkligen skriver en sån sak. Att du inte kan ta fram någonting om vad jag har gjort. Mm, okej.
Mm.
Det kan jag tycka och göra mig fruktansvärt frustrerad. Att som kvinna att man inte kan liksom få den krediten lika lätt som män verkligen kan få.
Det är väldigt förminskande.
Mycket.
Men kan du känna någon skillnad efter till exempel MeToo? Liksom? Har det blivit någon skillnad eller liksom, tycker du att det fortfarande kan skriva såna här saker? Liksom?
Ja, men det här handlar inte bara om att skriva, det här handlar om bemötande. Överlag bemötande. Att jag tror att många män kan bli väldigt rädda för kvinnor som kanske har skinn på näsan och vågar sätta ner foten och säga vad de tycker. Och samtidigt om de faktiskt har någon form av framgång, då blir de väldigt farliga. Och det lättaste man kan slå på, det är ju att man är pantad och man förtjänar inte en plats. Och vad har du gjort? Det är det lättaste man kan slå på.
Mm, verkligen. Men har du någon gång fått konfrontera någon sån här man till exempel, som har till exempel sagt eller skrivit någonting sånt här om
dig? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag har inte gjort det. Och det är många gånger det kommentarer också. Så att det är intressant. Jag känner bara så här, det känner ingenting till att säga någonting. För att de har samma tycke ändå. Mm, de har samma tycke ändå. Mm. Så varför ska jag behöva skriva dem på näsan? De ser bara dumma ut, tycker jag. I mina ögon ser de dumma ut. För de som fattar, de vet.
Mm.
Eller de som vet, de fattar också. Och de som inte vet, ja, då får väl de tycka vad de vill då.
Men tycker du att det har förändrats genom liksom ditt karriärsliv hur män med makt till exempel har varit mot dig? Liksom? Har det blivit bättre med åren? För så har jag tänkt en del att det kommer snart bli bättre när man är lite äldre. Då kommer man få lite respekt.
Bättre. Det blir bättre. Man får mycket mer respekt som kvinna när man blir äldre. Det är så.
Mm.
Och nu låter jag prata skit om alla, men jag älskar män. För jag anser också att män behövs verkligen.
Verkligen.
Men här handlar det om vissa som liksom... Och det behöver inte bara vara i arbetslivet, utan det här kan vara människor ute i vardagslivet som ska liksom klappa en på huvudet och rätta
lilla gumman.
Liksom, åt lilla gumman. Absolut.
Mm. Om vi backar bandet lite grann, hur såg din uppväxt ut? Vart kommer du ifrån?
Men gud, jag är ju nästan överallt ifrån, känns det som. Jag är uppvuxen, eller jag har bott i Småland. Från 0 till 7 år. Jag bodde också till och med i Israel i 2 års ålder också. Så att det var,
hur kommer det sig?
Ja, min pappa är palestinier.
Ah, just det.
Så jag bodde där i en 2-årstid där någonstans mellan 0 till 7 år. Jag vet inte när det var. Och sen så bodde jag i Kalmar då också under den tidsperioden. Sen när jag var 7 år där flyttade jag till Löddeköpinge, vilket är Skåne, fram till jag var 15. Sen har jag bott i Halmstad i några år, gick gymnasiet där.
Mm.
Och sen gick jag Balettakademin i Göteborg, tog min musikalartist yrkesutbildning. Och sen Stockholm.
Mm.
Så jag har flyttat runt lite.
Hur kommer det sig att ni flyttade så mycket då?
Nej, men det var väl mer för att, i början så var det ju för att man följde mamma och pappa och Israel och Kalmar. Mamma är smålänning.
Mm.
Och sen Skåne blev det också då senare för mina syskons pappa var där, eller flyttade dit och så vidare. Så hakade väl vi på. Sen flyttade jag hemifrån väldigt tidigt. Så jag flyttade hemifrån när jag var 15 år.
Okay.
För att just kunna komma in på den här estetiska linjen som man hade valt, som bara fanns 2 stycken av, vilket var i Halmstad då.
Ah. Och hur var den tiden då på gymnasiet?
Oj, hur var den tiden? Jag tycker den var ju rolig, men jag kan ju säga att jag kunde lika väl börja jobba. För mig, man får inte säga så i Dagens Läge, jag blev slaktad av alla föräldrar. Men jag lärde mig inte så mycket mer, tycker jag.
Nej.
Jag tycker faktiskt inte det. Den dansen som jag redan hade, det här var ju dansgymnasium.
Just det.
Den dansen jag hade sen grunden, där låg jag långt före de som kom in. Så då på danslektionen så stod jag stilla och hade liksom, kunde inte utveckla mig mer. För de började från början, vilket kändes jättetråkigt för mig. Mm. Sen var det de andra ämnena som var, ja, inte jätteroliga heller och inte direkt utvecklande. Så jag anser ju att jag faktiskt utvecklade mig mer efter gymnasiet. Mm. På Balettakademin eller när jag gjorde mina resor eller de sakerna. Jag har alltid fått bli självlärd. Ja. Som i den branschen jag har varit i fanns inget då i alla fall som hette management eller artist. Det fanns inget, så det här fick man ju komma på själv allting hur man skulle gå tillväga. Mm. Så det jag har haft nytta av, det är basic. Självklart matte, svenska, engelska, de här basic-grejerna. Mm. Men det är ju ingenting annat direkt som jag har haft nytta av, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Just när det gäller min karriär.
Ah. Mm. Och när kom du på att du ville bli artist, som du blev först ändå?
Det kom jag på ganska tidigt. Mm. Jag ville ju först bli balettdansös, men det gick ju åt helvete.
Varför då?
Nej, men därför att mina vrister är inte tillräckligt höga, så att när jag sökte till Malmö stadsteater så gick jag till sista gallringen, och den sista gallringen var då en doktor som skulle titta på om man klarar av att gå på tåspetsskor. Och då sa han det, nej, du kommer bli pensionerad när du är 20 år, för dina knän kommer aldrig klara av att gå 7 gånger i veckan på tåspetsskor.
Okay.
Så jag skulle fått komma med i ensemblen annars på de här stora opera och hålla på och dansa och så.
Oj.
Men då fick jag inte det. Och då insåg jag att det blir ingen karriär av det inte. Och då sadlade jag om och tänkte att men då får jag bli artist. Mm. Då var jag 12 år bara när jag bestämt det. Så att det var... Men då fanns det ju inga artistlinjer. Så fick man gå så här, men då får jag ta danslinjen och sen får jag ta musikallinjen. Och så baka ihop min egen väg för att hitta vägen till artist.
Ja. Och vilken typ av artist ville du bli? Hade du någon så här klar bild?
Men det var väl mer popartist. Lite så här, Madonna var ju en stor inspiration.
Ja. Mm. Och vad var ditt artistnamn då?
Ja, Laila. Det var inte så svårt.
Men ditt förra efternamn då?
Nej, det heter, jag heter bara Laila.
Ja, bara Laila. Mm. Och berätta om den tiden.
Gud, vad säger jag om den tiden? Nej, men jag började skriva låtar och träffade så småningom Anders Bagge. Och vi började skriva låtar ihop. Sen fick jag ett skivkontrakt med JVC Japan. Mm. Vi kontrakterade dit. Och 98 000 glada japaner köpte min skiva. Oj. Vilket var jättekul. Ja. Jag låg etta på Tokyo Top 100. Vilket var deras då radiostation, största radiostation.
Häftigt.
Det var jätteroligt. Och turnerade där. Sen blev jag kontrakterad till Motown i USA. Vilket också var fantastiskt.
Ja, verkligen.
Tror jag andra vita någonsin som har blivit kontrakterad dit. Ah. Då vid det tillfället i alla fall. Vilket var kul och spännande. Mm. Första europeen eller sånt där. Ah. Jag är inte säker, men någonstans, något åt det hållet. Fick träffa Diana Ross som var en så här superlegend för mig. Men det var precis då när branschen började bli dålig. Just med skivförsäljning så att 2000 chefer fick gå, eller 2000 anställda fick sparken på Polygram som då Motown var. Och Universal köpte upp det.
Mm.
Och då satt jag fast i ett kontrakt och kunde inte komma någonstans. Vilket gjorde att jag fick avsmak för den biten och kände att nej, men det kanske är bättre att jag sadla om till manager. För att jag kände att jag önskar jag hade någon som kunde liksom gå in och styra upp att, så att jag kom ut från det här kontraktet, blev behandlad på rätt sätt i skivbranschen och så vidare. Och jag hade inte det. Och då kände jag att nej, nu ska jag bli den där personen som jag önskar att jag hade och bli det till någon annan. Så att jag satte ihop en tjejgrupp.
Play.
Ja, exakt. 4 unga tjejer.
Ja.
Och slutligen fick de då skivkontrakt med Sony i USA.
Ja,
och då började min karriär som manager. Så mitt första år som manager var ju en fantastisk resa. Då sålde vi 1 miljon skivor i USA.
Åh, herregud.
Mm. Och det var... Där kände jag verkligen att nu har jag hittat hem. Det är här jag ska vara. Jag ska vara manager. Och sen fick jag jobb på Sony i USA. Med att hitta artister till dem.
Mm.
Och var kontrakterad dit. Och jobbade med dem i 3 års tid.
Mm.
Så det var verkligen så här, det var en fantastisk tid.
Och en person som du också har hittat är ju Sara Larsson.
Ja.
Det måste ju kännas som en stor fjäder i hatten så här med facit i hand.
Jo, men det är klart det gör.
Hur gick det till?
Hur gick det till? Hon var ju på Talang, uppträdde på Talang. Mm. Och jag tyckte hon var grymt duktig. Och jag tog kontakt med hennes mamma och frågade om det är någon som har kontrakterat henne. Hon var ju bara 10 år då.
Mm.
eller 11 eller vad hon var. Och då sa hon, nej, vi är ingen. Vilket jag tyckte var så här jättekonstigt. För att även om man är för ung för att släppa något så måste man ju fortfarande se att det här är ju en enorm talang. Jag tar tag i det här barnet som hon var då och utvecklar henne och håller henne close. För att någon gång kommer liksom hon vara tillräckligt gammal för att släppa en skiva. Och då vill jag vara där först. Men så tänker ju inte skivbolagen. De har inte råd att utveckla artister på det sättet. Så att jag tror att många bra artister går förbi.
Och fångas inte upp i
tid. I tid av, nej, till slut fångas de ju upp. Och då gäller det ju att vara först på bollen.
Ja.
Men man kunde ju redan varit först på bollen redan då. Vilket jag var. Så att jag tog henne under mina vingar. Och jag kommer ihåg när hon kommer till mig på Idol. Kommer hon fram med sin mamma och säger hej och jätteglad. Och då säger jag liksom, hur känns det här nu då? Vill du verkligen bli artist? Ja, jag ska bli större än Elvis. Det var det första hon sa. Vilket var lite kul. Så att jag tog henne under mina vingar och tränade både sång med henne. Satte ihop henne med en tjej som heter Järnet som hon fick sjunga med. Och sen så hade hon ju en jätteduktig dansare redan från början. Men vi gick in i studion, började jobba i studion. Fick sjunga i studion och jag spelade in. Supergirl, som den kallades för första låten som jag tog till Olle Håkansson här i Sverige. Och presenterade Sara som gick igång på Sara och sa det, nej men vi kör. Sen innan dess har jag varit i USA med henne också presenterat för alla. Men alla tyckte att hon var för ung och att hon behövde träna mer engelska. Hon var ju så himla ung då.
Ja.
Så att vi kände att vi börjar i Sverige.
Mm.
Vilket jag tycker vi gjorde rätt i, med facit i handen.
Har du följt hennes resa nu under hela karriären?
Ja, absolut. Det är klart jag gör. Jag finns alltid där om hon behöver hjälp.
Ja. Vad har ni för kontakt idag?
Vi träffades senast för några veckor sedan. Så att vi håller kontakten och mest på telefon i så fall. Då och då, får jag väl säga. Hon reser ju så mycket.
Ja. Och nu är hon väl ändå en av, tror jag, världens mest lyssnade personer på streamade liksom.
Hon är inte nöjd. Frågar du Sara så är hon inte nöjd.
Inte? Nej. Nej, men vart kommer all framgång ifrån? Är det hennes enorma driv som ligger bakom det?
Ja, men alltså hon har ju alltid varit väldigt målinriktad och sagt att jag ska bli störst. Ja. Och med den inställningen
då blir man det.
Ja, då blir man det bland de största i alla fall. Mm. Så att, men hon är ju inte nöjd med vad hon har åstadkommit. Hon tycker liksom att det har precis bara börjat. Och det är ju kul att hon har den inställningen.
Verkligen.
Tycker jag. Och för det betyder att hon fortfarande är hungrig och kommer liksom lyckas och hålla sig kvar där.
Mm.
För det är ett ständigt kämpande. Men självklart är det hennes inställning, hennes talang. Sen är det skivbolaget också, att de väljer rätt låtar. Att de gör rätt i marknadsföringen. Och jag tycker de har varit väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och att de finns där på det sättet som de har funnits för Sara. Det är en kombo med ett bra team. Mm. Så att man kan inte vara ensam som artist och göra allting bra. Utan man måste ha människor runt omkring sig som gör sitt jobb och gör det bra.
Mm. Ja. Men det känns ju verkligen som att Sara är one of a kind i Sverige. Ser du det så?
Nej, men jag tycker nog vi har olika. Så Sara är one of a kind i Sverige när det gäller, för att hon har det här också, att hon säger precis vad hon tycker och tänker. Hon är inte rädd för det.
Nej.
Och
hon tar plats.
Hon tar plats. Och det är nog one of a kind. Och hon har en enorm talang. Men vi är otroligt många talangfulla artister i Sverige. Mm. Och vi är ju kända genom året att ha haft breakat hur många artister som helst utomlands.
Mm.
Menar vi har allt från Roxette, Cardigans, Hives, ABBA. Menar det går ju inte att säga bara att det finns
nej,
en.
Nej.
Men hon tillhör toppskiktet, självklart.
Men kan du sakna att vara manager? För det gör du ingenting idag.
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Det är, skulle jag vara manager så skulle det ta all min tid och lite till. Och jag skulle inte kunna göra något av det andra. Och då måste jag vara så passionerad i det.
Mm.
Och det känner jag inte att jag... Just det här, manager, du måste resa jättemycket. Om till exempel... Om jag nu skulle vara Saras manager till exempel, då skulle jag behöva resa hela tiden och kolla att allt går rätt till. Och hålla, jag har barn, jag har min bas här, det går inte. Det kunde jag göra när jag var ung, men inte nu. Så att jag nöjer mig med att hitta artister och leverera dem till skivbolagen och få en finers fee för det. Så kan de ringa mig när de vill, men jag har inget pressure att jag måste göra någonting. Utan det är som en glad mormor ungefär, att kom hit om du vill så kan vi hänga och jag passar dig och vi kan baka bullar, men sen får du gå till mamma.
Men hur hittar du folk då? Kollar du runt på YouTube eller?
Nej, men ibland så får man ju tips och då kollar jag in det. Och ibland så är det liksom, man bara trillar på någon sådär som står och sjunger någonstans och man tänker, men gud, det här var bra.
Mm. Men är det en helhetsbild då som är viktig när man scoutar någon?
Absolut.
En bra röst räcker inte?
Nej, det räcker inte med en bra röst. Nej. Ofta så räcker det mer med en rätt mental inställning. Mm. Och en halvbra röst, om jag ska vara helt ärlig. Om man nu måste välja, har du allting? Att du har en skitbra röst, en rätt mental inställning och så vidare. Ja, men då är det en homerun. Men det är så många saker som spelar in.
Mm. Men kan du se ibland, tänker när man som Sara då, blev jättestor och liksom gick från en helt vanlig tjej till en världsstjärna. Förändras personerna? Eller är det samma gamla Sara? Men hon blev känd så tidigt. Men...
Ja, det är svårt att säga, men om jag bara tar Sara som exempel så är hon exakt likadan.
Ja, det är så.
Jag kan ta andra artister som verkligen har förändrat sig. Så att det där hänger lite på individen, om den verkligen har fötterna på jorden från början eller man har lätt att sväva iväg om någon berömmer den, så finns det vissa personer som helt plötsligt blir så helt upp i sitt eget ego så att man försvinner lite i det och får en kalldusch när kanske inte det går lika bra längre och inser att oj, jag var uppe i det blå där och då blir det en dyr läxa. Men Sara är exakt som hon var från början, vilket jag tycker är härligt.
Verkligen. Men jag tänker att du har en väldigt bra självkänsla. Stämmer det?
Ja, det har jag. Men jag vet också vad jag är dålig på. Så att det gör ju också att man får en bra självkänsla. För man vet att det här är jag riktigt dålig på. Och det här är jag bra på. Så det där ska jag inte göra. Eller så bjuder jag på mig själv och gör det i alla fall.
Ja, men hur får man en bra självkänsla skulle du säga?
Jag tror att först måste man ha det från bröstmjölken. Att man måste liksom... får det inpräntat.
Fick du det av dina föräldrar? Eller?
Av mamma fick jag det.
Mm. Vad lärde hon dig?
Nej, men mamma lärde mig att tro på mig själv och att liksom, det spelar ingen roll om du misslyckas, för någon gång kommer du lyckas. Det handlar om hur många bollar du skjuter i mål. Till slut så kommer det där liksom, bollen hamna i mål. Och lite så är det ju. Mm. Och är man dålig på något, då kan man ju faktiskt träna.
Mm.
Så att skratta bäst som skratta sist. Kanske skratta det första gången när man gjorde bort sig. Men sen då? Det blir ju bättre och bättre och bättre.
Mm.
Men det är nog från bröstmjölken tror jag man måste få det där.
Ja, och om man känner att man har dålig självkänsla. Finns det några ändå så här tips på hur man kan jobba upp den? Skulle du säga?
Ja, egentligen så är det man måste försöka inse att alla människor egentligen tvivlar på sig själva någon gång.
Mm.
Och att vi alla sitter i samma båt. Vissa saker är man bra på. Vissa saker är man dålig på. Det finns alltid någonting man är bra på. Varje människa är bra på någonting.
Mm.
Du ska hitta din styrka.
Mm.
Vad är du bra på? Även om du skulle vilja bäst på att sjunga, så kanske du inte är bäst på att sjunga. Det kanske är någon annan som är det. Sen behöver man inte vara bäst heller. Man kan lyckas ändå. Det är det som är det lite roliga. Det får man också titta på. Liksom. Okej, jag kan, men då ska man väl emot sig själv och tycka, jag är inte bäst på att sjunga, men jag har det här. Och det gör mig jävligt unik och bra. Och så gäller det ju med alla yrken. Men framförallt hitta din superkraft, som jag brukar kalla det för. För alla människor är duktiga på något. Och försöka hitta självkänslan i det.
Men det känns som att du är väldigt bra på många olika saker.
Nej, jag är nog inte det.
Är du inte det? Nej. Vad skulle du säga är dina absoluta styrkor då?
Ja, men det jag är bra på, vilket kanske är bra,
Det
är att jag är bra på att se vad alla är bra på.
Mm.
Jag är bra på att se vad jag själv är bra på.
Mm.
Det gör ju också att jag väljer att göra de sakerna som jag är bra på och skita i de jag är dåliga på. För att jag insett att den vägen ska jag inte vandra.
Nej.
Det är klart att jag har gjort de misstagen och gått den vägen och bara, gå åt helvete. Men jag hade en känsla redan från början att det där är inte du bra på, Laila. Nej. Så skit i det. Men jag lyssnade inte på det.
Nej.
Så att, kan man försöka vara ärlig mot sig själv, att det här är jag bra på, det här är jag inte bra på, så kommer man ganska långt. Och där har du min styrka.
Ja. Men du driver ju ändå bolag och du har egen tv-show och eget radioprogram och du har familj och partner och renoverar hela tiden och hus och allt möjligt. Hur kan du jonglera hela det här livet?
Ja, ibland går ju till och med jag går inte in i väggen men snudd på. Och då har jag min man som är fantastisk, som bara styr upp allting och hjälper mig. Man får jonglera, man får liksom...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Så länge någonting är kul, då har man orken också att göra alla de här sakerna. Men självklart har jag också rätt man på rätt plats. Som när det gäller att driva mina företag, då vet ju jag vad jag är bra på. Och jag är inte bra när det gäller att vara en revisor. Det överlåter jag till min revisor. Han får ta den biten. Sen fokuserar jag på det jag är bra på. Så att man måste se sina, liksom, det, återigen, vad är jag bra på? Och sen tar man in hjälpen där man vet att här är jag mindre bra, det får någon annan ta.
Men det känns som att dina dagar är väldigt fulla hela tiden.
Ja, det är de.
Ja, hur ser en vanlig dag ut ungefär?
Oj, det beror på, för att det går i perioder också. Som till exempel nu är det ju jättehektiskt i och med att jag har lansering för mitt nya program på måndag. Och då är det ju både intervjuer som ska in och det är radio som ska in och det är vi ska fortsätta filma och det är barnen som ska in och det är allt annat med mina företag som ska in. Så att då blir det väldigt mycket. Så just nu är jag väldigt stressad. Ja.
Men hur blir du när du är stressad då? Hur känner du i din kropp och själ?
Jag har ju märkt att när jag blir äldre, vilket inte är bra, det är att jag blir glömsk. Mm. Jag glömmer. Jag märker att jag får inte ihop det. Och då har jag korer som bara, nu sätter du ner, jag tar tag i schemat, där gör du det. Så lägger han upp en plan på hur jag ska göra. Du tar en telefonintervju i bilen när du åker från A till B här. Sen är du framme, då gör du det. Så han sätter ju det. För att annars skulle jag bara säga, nej men jag får inte ihop det. Nej. Det går inte, hur ska jag få ihop det?
Men kan du ibland ta det som en liten varningssignal? Att nu kanske det har gått lite för långt. När man liksom, det är ju ett tecken på att man kanske börjar bli lite utmattad när man glömmer saker. Ja, jag har också gjort det i väldigt många perioder.
Jag vet. Jag tar ju inte det som en varningssignal. Utan snarare så tänker jag att det här är en period. Mitt liv ser ju inte alltid ut så här. Och det är ju det som är det fantastiska med att när man har ett eget företag eller flera olika företag som jag har, det är att du kan ju välja din tid egentligen också, vilket är väldigt lyxigt, och göra saker. Nu jobbar jag med radio, så nu är jag fast i och för sig, men innan dess så kunde jag bara dra på en semester. Och då vet man också att när det blir mycket jobb, då måste man också köra och orka köra och hålla ut under den perioden, för den går över. Det är en fas som går över, så blir det lugnare sen. Men det är klart att jag skulle ju inte orka hålla samma tempo hela tiden.
Men vad, är du bra på att ta ledigt då och bara inte göra någonting?
Oh ja, jag är proffs på det.
Ja.
Och, nej, vad gör du då? Ta ledigt på sommaren då? Nej, men då är det ju fixa med huset såklart, att man målar om och gör allt det där som alla andra gör, att man måste fixa och saker.
Men kan du ligga upp och ner i soffan i 3 timmar bara kolla i taket?
Jag älskar kolla film.
Ja, men vad härligt.
Film, maraton i serie.
Men du har aldrig gått in i väggen eller liksom blivit utmattad så på riktigt?
Nej, det har jag inte blivit så. Knacka lite i bordet här.
Ja.
Men däremot så har jag börjat gråta flera gånger, för jag känner att jag orkar inte mer.
Nej.
Jag orkar inte mer. Nu klarar jag inte det. Och bara släppa. Och då kommer Korosh som en räddande. Räddar i nöden.
Det känns ju som att ni kompletterar varandra väldigt bra.
Ja, men det gör vi faktiskt.
Och ni träffades 2015. Eller?
Jo, det gjorde vi för 3 år sedan.
Mm. 3,5 år sedan. Just det, för ni firade 3-årsdag ganska nyligen.
I november.
Mm. Ja. Och då var han 24 år, han var väldigt ung. Eller väldigt ung var han ju inte, men...
Ja. Du menar att det var en åldersskillnad, det är det du vill säga.
Precis. Och jag menar att media skrev om det en hel del. Och vad kände du under den här perioden?
Nej, men jag kände inte så mycket.
Trodde du att det skulle bli så?
Ja, alltså, vad då menar du så?
På vilket sätt? Att de skulle ta upp
åldersskillnaden? Ja, det är klart jag förstod att de skulle göra det. Det är ju väldigt smaskigt. Mm. Så det gör de ju med alla som det finns en åldersskillnad för. Kanske inte med män lika mycket som de gör med kvinnor.
Nej, definitivt inte, va?
Men det visste jag.
Mm.
Och det var ju bara frågan om... Man vill ju hinna vara säker på sin kärlek innan att det här är läckt till media.
Mm.
Och framförallt för barnens skull. Och det var väl det jag var mest stressad över. Att inte hinna få lära känna Korosh fullt ut själv. Innan jag måste presentera honom för alla andra. Och jag vill ju inte att mina barn ska läsa i tidningen att jag träffar någon. Utan det vill jag ju kunna prata med dem om.
Ja.
Och vi hann ju som tur var med att allt träffa barn och allting. Så att det kom ju inte ut från senare. Efter typ 5 månader senare eller något sånt där. 4 månader senare tror jag.
Okej. Okay. Men när du träffade honom, kände du då så här, nej men han är för ung för mig, eller var liksom, har du aldrig liksom tänkt på ålder som ett problem?
Ja, men jag har alltid varit tillsammans med män som är äldre och väl aldrig känt att nej men yngre skulle jag aldrig få för mig. Och så jag dömde ut honom ganska snabbt med en gång när vi började prata. Absolut.
Mm.
Frågade direkt, hur gammal är du? Var ganska kaxig mot honom, stackaren. Ja. Och då frågar han, men vadå, har du åldersnöje eller? Ja, nej, verkligen inte, men jag vill bara veta hur gammal du är.
Ja.
Och där var jag dryg, jag vet det. Men jag är glad att han inte gav sig, utan att han liksom fortsatte. Och han sa ju inte sin rätta ålder till mig till en början, utan han ljög om sin ålder faktiskt.
Ja, han gjorde det.
Han visste att jag skulle inte ge honom en chans.
Nej.
Och sen när han sa sanningen, då blev jag jättechockad självklart.
Ja.
Men då var det för sent.
Ja.
Och där fick jag med en känga att, varför ska jag döma han efter ålder? För det finns ju män som är lika gamla som jag är, som är yngre mentalt. Så okay. Att vi kompletterar varandra jättebra. Och han är, vad ska man säga, ta ett sånt ansvar när det gäller både familj. Jag menar, det kan inte vara lätt att vara 24 år. Eller det spelar ingen roll om man är 24 egentligen. Det är inte lätt i någons ålder att komma in ett direkt efter en ganska omdiskuterad skilsmässa i pressen. 2, med 2 barn om man inte har barn sedan tidigare. Och sen 3 med en offentlig person. Nej. Om man inte är van att med att någon sitter i rampljuset. Så att jag är glad att han inte sprang åt andra hållet.
Ja, men vad är det bästa med honom då?
Ja, men det bästa med honom är ju att han är... allt som jag inte är, ska jag säga. Strukturerad. Bestämd. Han vet vad han vill. Han har en otrolig integritet. Men också väldigt stöttande, ödmjuk. Ställer upp i alla lägen. Och otroligt bra med barnen.
Mm.
Väldigt fin med barnen. Det skulle inte gå att vara tillsammans med någon som inte liksom älskar mitt paket som jag tar med mig.
Men hur är du då att döma andra, tycker du?
Jag är också bra på att döma andra. Men jag har ju lärt mig att jag har sagt att jag kommer aldrig döma helt förrän jag har träffat personen. Sen kan ju... vare sig man vill eller inte så får man ju en bild i huvudet.
Ja.
Men jag har blivit så pass vuxen så att jag kan säga... Men den kanske stämmer inte så att jag väntat att jag har träffat den här personen.
Mm.
Så att jag gillar, i och med att jag själv blir dömd ganska hårt, så har jag lärt mig av att... var lite schysstare där med att jag ger den här personen en chans. För det kanske inte alls är så.
Mm. Men brukar du ofta ha rätt om personer, eller är det väldigt ofta som du bara, oj, så här trodde jag inte att den personen var?
Nej, men oftast så, jag har ju lärt mig det där tricket, tror jag.
Ja.
Jag tror det kommer med att man har jobbat mycket inom den här branschen som man har jobbat med. Och oftast de som är uppmålade som fantastiska, mysiga människor och härliga människor, kanske inte riktigt är så i verkligheten.
Nej, för de behöver hålla upp en fasad.
Ja, och det är ju någonting som har gått som en röd tråd som man själv har fått se.
Mm.
Att den personen verkade vara så härlig och gossig och mjuk och härlig. Men kanske är rena divan bakom kulisserna och kör med produktionen och tv och så vidare. De som jobbar där och liksom alla som är kanske då under, om det nu är sminköser eller så, går gråtandes därifrån för den har varit arg och skrikit och så vidare, eller sur och så vidare. Och det är ganska vanligt, om jag ska vara helt ärlig.
Och har visat sig väldigt mycket nu i och med MeToo och folk som har tappat jobbet hit och dit. Och alla blir så chockade runt om i Sverige för att de här mysiga personerna är inte som man trodde att de var.
Ja, men det är så det är. TV har en stor makt där. Man kan klippa någon hur som helst och få någon framställas väldigt, väldigt vass och elak eller väldigt härlig och god. Mm. Fast det kanske inte riktigt är så egentligen i verkligheten.
Nej. Och ofta vet ju de här personerna också hur de ska vara framför kameran.
Oh,
men sen när den stängs av så kanske det inte är lika...
härligt längre.
Nej, precis. Och jag har läst att du har väldigt många bekanta, kompisar, vänner. Mm. Men att du bara har verkligen ett par få.
Mm.
Jag tror att det var 3 stycken jag läste. Som verkligen så här, är dina riktiga vänner som du skulle berätta allt för.
Ja, men så är det.
Hur kommer det sig att du har svårt att släppa in?
Nej, men det är väl mer att jag orkar inte med drama.
Nej.
Jag, och det är säkert att jag skulle kunna ha fler så nära vänner, säkert, men jag orkar inte ha massa drama. Och då är det enklast att de jag vet, de är vattentäta.
Och hur blir man det då, vattentät i ditt liv?
Nej, men det är att man är lojal och att man alltid ställer upp och att vad som än händer så finns man där. Liksom. Sen behöver man inte höra av sig jämt, utan man vet vad man har varandra. Och det visar sig ganska... med en gång vad man är för slags person liksom. Och ibland tycker jag att man måste någonstans också, om det har hänt någonting som är väldigt allvarligt som man kanske själv är ledsen för, då kan det också vara så att man kan behöva att de personerna visar vilken sida man står på.
Mm.
Och det behöver inte vara min eller no, alltså det handlar bara om att antingen får man säga till mig, Laila, nu har du fel. Man ska lika väl kunna säga till mig, vet du vad, nu har du fel, I love you, men du har fel här. Eller till exempel, Laila, jag står vid din sida, jag är här. Du har rätt i det här, kör.
Mm.
Så att det ska gå åt båda hållen.
Men har du blivit väldigt sviken av någon vän någon gång?
Ja, det har man väl blivit. Men det var ju med unga år. Jag tror att det där händer mer när man växer upp.
Mm.
Fram till, jag skulle vilja säga till, från skoltid tills man blir 25, gör man sig av med massa vänner.
Ja.
De man har haft väldigt nära och betytt väldigt mycket. Och det kan vara att man växer ifrån varandra. Eller så är du avundsjuka eller vad det nu än är. Sen så finns det någon du håller kvar vid. Eller ingen. Mm. Så att jag har kvar en kompis som jag nu säger rätt som till någon slaktar mig från att jag var 16 år. Har jag kvar. Men vi tappade varandra lite där under en viss period. Och sen hittade vi tillbaka igen liksom. Och det var med att vi hörde inte av oss för att vi hade inte tid egentligen. Men sen så var det precis som att plocka upp det från där vi slutade.
Mm. Det är så häftigt med sådana relationer.
Ja. Och där är det skönt att ha en sån relation att vi känner varandra sen så långt tillbaka.
Mm.
Och det är också mysigt.
Mm. Men får dina nära vänner mycket utrymme i ditt liv?
Ja, gud ja.
Du prioriterar dem.
Oh ja.
Mm. Härligt. Men om man bara svänger in där på avundsjuka som du nämnde. Är det... för du är ju ändå väldigt framgångsrik inom olika, ja, allt du tar dig för känns det som. Kan du känna av avundsjuka från andra kvinnor?
Nej, nej, det gör jag faktiskt inte.
Vad skönt
att när jag var ung gjorde jag det.
Mm.
Men inte när man blir äldre. Då är det på något sätt, då tycker jag, jag har bara upplevt att vi stöttar varandra väldigt mycket när det gäller det kvinnor. När jag blir äldre, men när jag var yngre som sagt, då märkte jag av den avundsjukan.
Mm. Vad tror du har förändrats? Är det samhället som har förändrats? Eller?
Jag tror båda. Mm. Jag tror att samhället har förändrats. Och sen tror jag också att när man blir äldre så är det på något sätt som att kvinnor accepterar varandra mer också, tror jag.
Mm.
Än om man är ung. Då blir man mer competitive. Liksom, ja, att man, och det har ju också med att göra kanske att det finns inte tillräckligt mycket, lika mycket platser för jobb för kvinnor som det finns för män. Eller vissa områden mer som i mitt yrke så är det ju väldigt mycket män jag jobbar med. Och då kanske det blir, ska en annan tjej in på mitt territorium så är det lätt att man kanske blir, istället för att gå ihop så kanske man kämpar emot varandra. Som ung gör man det, men när man blir äldre då inser man att det ska vi inte göra. utan vi ska snarare hjälpa till och hjälpa varandra. Men det känns som att det är lite nya tider nu.
Verkligen.
Så jag tror det har ändrats lite från i ung ålder också, hoppas jag i alla fall.
Ja, men jag känner också så. Tar du det på stort allvar att lyfta andra kvinnor och stötta systerskapet så?
Oh ja, jag tycker det är jätteviktigt. Sen kanske inte jag går ut i bräschen och skriker och gapar om det, vilket jag kanske borde, för det är viktigt.
Mm.
Men jag gör det väl på mitt sätt med att lyfta kvinnor på olika sätt, som jag och Korosh har blivit delägare i ett familjeföretag. Det är bara kvinnor som vi tror på och tycker är jättebra. Så vi gick in i det både ekonomiskt och sen arbeta med det. Mojana Corrigan som är en mamma och två döttrar som gör allting själva från grunden när det gäller kosmetik och hudvård. Bara ekologiskt. Det är så himla bra grejer. Och då kände vi att nej, men de ska vi lyfta. Och sen även när det gäller artister. Och det har jag inte tänkt på själv, utan det var snarare någon som uppmärksammar mig på det. Du hjälper oftast bara kvinnor. Och det var inte medvetet valt, utan det har blivit så. Och jag tror det är någon undermedveten grej att unga tjejer är väl mer utsatta och då vill man lägga med att jag ska hjälpa dig. Du är skitduktig. Kom till mamma. Liksom lite så. Så att när jag inser och tänker tillbaka så är det fastande mig bara tjejer som jag har, och även nu som jag har en tjej på 12 år som jag hjälper. Liksom. Och det är inte ett medvetet val, det är något omedvetet val tror jag.
Vad häftigt. Men du har ju som sagt kickat igång väldigt många bolag. Har du alltid varit liksom entreprenör?
Ja, det har jag. Fast jag har inte vetat om det.
Nej. Och vad är dina styrkor där? Har du några tips om man vill bli en grym entreprenör? För du har ju, hur många bolag har du nu?
Ja, men gud, nu är det inte så många.
Nej. Du har haft många i alla fall.
Det är väl 3 tror jag, eller 4.
De aktiva?
Ja, 4. 3 tror jag det är.
3 eller 4.
1, 2, 3, det är 3. Ja. Grejen är väl mer att man får inte vara rädd för att misslyckas. Alla entreprenörer har ett misslyckande eller flera i bagaget. Det är nummer 1. Man måste inse det. Man kan inte vara perfekt. Och sen så hitta någonting som är annorlunda. Eller snarare så här. Ska man in i en bransch som är väldigt vanlig. Och då handlar det om att man måste hitta sin nisch. Varför sticker jag ut? Hur ska jag sticka ut? Varför ska folk gå och köpa min grej istället för dens grej? Eller varför ska folk lyssna på min skiva istället för dens skiva? Vad det nu än gäller, det går att applicera i alla branscher. Så att hitta sin unika grej. Som när det, smyckorna till exempel, Rock by Sweden. Där var ju mitt fokus på att hitta ett, vad ska man säga, ett eget formspråk. Mm. Och det blev ju dödskalle med Swarovski-stenar. Det var ingen som hade gjort Swarovski-stenar med dödskallar tidigare, utan det var mer så här heavy metal, vad ska man säga, dödskallar som såg ganska så här groteska ut, tycker jag ju då, manliga liksom. Men fast inte så här kvinnlig, feminin, lite finare då. Och då var jag i alla fall först med det i Sverige i alla fall, och göra det stort får man säga. Så att man kunde se när man såg ett halsband, så det blev istället för att det blev Rock by Sweden, så blev det ett Laila Bagges mycket. Och då har man lyckats när man har satt den.
Men stannar du upp ibland och liksom klappar dig själv på axeln och bara fan vad grym jag är, fan vad mycket jag har åstadkommit ändå?
Jo, men det gör jag nog. Jag tycker att, och det är väl snarare att man, jag blir stolt över det jag åstadkommit, men samtidigt så känner man hela tiden att jag kan bättre.
Ja.
men allting börjar ju med att man tycker något är kul och att jag har ett hjärta i det, och sen blir det bra och då blir man ju stolt att oj, det här var ju inte riktigt meningen att det skulle bli så här stort. Jag gjorde ju mer för att jag tyckte det var skoj.
Ja.
Så varje grej jag gjort har börjat med en passion.
Mm.
Och jag tror att älskar man någonting så blir det bra till slut.
Men ibland är det svårt. Man har ett mål och så tänker man så här, när jag kommer dit då kommer jag vara så himla glad och lycklig. För då blomstrar mitt företag, eller då får jag det där drömjobbet eller den där partnern. Men sen när man kommer dit så känns det inte så. Men är du ändå bra på att njuta av stunden?
Ja, men det är där jag tror man har fel fokus.
Mm.
Rätt fokus för mig i alla fall, det är att det börjar som en passion. Så jag njuter ju av resan.
Hela vägen.
Hela vägen. Jag tycker att när man väl har nått, det kan jag ju säga. Mitt råd är som är Rock by Sweden, det var ju, det började ju med att jag blev så förbannad för att ingen ville ha ett samarbete med mig när det gällde smycken och kläder inför Idol.
Mm.
För att de ville inte gå in och ge saker och i utbyte mot att de fick synas i rutan, utan då ska man liksom få låna, och då kände jag, men vadå låna?
Ja.
Det är ju ett jättemedieutrymme. Så då startade jag Rock by Sweden för att visa att det här är, kommer verkligen ge ringar på vattnet, om man säger så, att det här kommer bli bra. Och första året omsatte vi 9,5 miljoner.
Aha, det är sjukt.
Och det är ju helt sjukt. Vilket gör att hela den sträckan är ju, var ju fantastiskt varje steg vi tog. Mm. Och sen när man väl gjorde en exit, som jag trodde skulle bli den stora grejen, att åh, nu har vi gjort en exit, woohoo! Men det var ju inte det som var det fantastiska. Det fantastiska var ju från början när man stod och packade de här smyckena i garaget och liksom alla problem man hade under vägen, och sen började sälja, folk tyckte om det och gud vad roligt, och sen gick det dåligt igen och så vad gör vi nu? Det var ju den resan som var den roliga och den mest fantastiska. Det är ju inte det där borta med exit och så. Ja, då var jag så här, ha.
Ja.
Så att man ska njuta från början.
Ja, men det låter väldigt inspirerande tycker jag. När tycker du själv att du är den bästa versionen av Laila Bagge?
Den bästa versionen? Wow. Gud vad svårt att säga.
Men kan du känna att det är väldigt härligt att hänga med dig varje dag?
Ja, det skulle det jag nog säga. Gud, om jag ska klappa mig på axeln så får jag väl säga att jag är en glad skit.
Ja,
så att det är nog härligt att hänga med mig lite då och då.
Ja.
Jag är väldigt sällan irriterad och väldigt sällan sur.
Det där har jag också läst. Det lät väldigt intressant.
Ja.
För jag tycker man kan ju bli så små irriterad liksom flera gånger i veckan. Känner inte du så?
Nej.
Nej? Gud, inte, vad skönt.
Inte, jag blir väldigt sällan irriterad, väldigt sällan sur och så. Då ska det verkligen någon ha gjort någonting.
Ja.
Sen kan jag ju säga, nu är jag arg här för det här och det här. Men det är klart, det är inte
det
så.
Går över på någon.
Nej, men jag är inte arg. Nej. Alltså, det är mer så här,
ja, men så
om jag är uppmärksammat jag någonting. Mm, att någon typ, men det, nej, jag har väldigt hög toleransnivå.
Vad skönt.
Jag har valt att fokusera på det som är positivt istället.
Ja. Bara några snabba tips. Hur väljer man det?
Och fokusera på det.
Är det bara positivt? Infött att man liksom är optimist eller är det någonting man kan träna på?
Det borde alla träna på tror jag. Som kanske, det räcker med att om man ställer sig frågan själv. Ser man livet med ett halvfullt glas vatten eller ett halvtomt?
Mm.
Halvtomt eller halvfullt? Det är ganska kul att
kolla sådana saker. Om man ser det halvtomt då, vad kan man göra då för att börja tänka
annorlunda? Man måste börja tänka liksom, ja, men ta min son till exempel, han har en tendens att se det med ett halvtomt glas när det gäller då. Så, jag glömde gympakläderna och nu kommer det här hända och sen kommer jag få skitdåligt betyg. Istället för bara, okej. Se det positivt. Nu har du lärt dig en läxa. Jag ska inte glömma det igen. Jag kan fortfarande kämpa upp mina betyg. Det här sätter inte hela liksom mitt liv on hold. Alltså det handlar om att se det positiva då. Ja, jag har gjort det. Skit också. Men nu har jag lärt mig den här läxan. Men det här är inte the end of the world. Det kommer fler gympalektioner. Jag kommer ta med mig dem till nästa gång. Och jag kan arbeta upp mitt betyg om det nu var en jätteviktig grej den här gången. Det är inte kört.
Ja, men helt rätt. Jag är faktiskt verkligen optimist också. Så jag håller med dig. Den här frågan är din bästa. Om du fick hälsa någonting till Laila, 15, 20 och 30 år gammal, vad skulle du ha velat att hon skulle ha vetat? Lite livsråd till Laila, 15 år.
Det var många åldrar. Ja. 15 år började vi med. Allting kommer lösa sig. Du kommer lyckas.
Det var ett bra råd. 20 år gammal.
20 år gammal skulle jag väl nog säga att det kommer inte bli som du trodde, men det blir bra.
Mm. Och 30 år gammal.
Då ska det nog vara. Ska det vara? Oj, ja. 30 år, det var precis innan jag skulle gå in och bli offentlig. Då skulle jag nog säga, håll i hatten för nu kommer det blåsa ut av helvete.
Om du fick ge dig själv något tips idag då? Är det någonting som du känner att du kan bli bättre på eller stanna upp och tänka på ibland?
Nej, men jag är nog ganska bra på det, att stanna upp och tänka till och njuta av livet. Men kanske skulle jag ge mig att ta vara mer på livet här och nu och njut verkligen på dina semestrar. Och kanske inte jobba lika mycket, för man vet aldrig, livet är kort. Något kan hända.
Hur ser du på liksom att åldras? Tycker du att det är okej? Eller?
Ja, men jag är okej med åldras, men det är snarare så här, börjar räkna på, shit, jag dör ju snart. Nu börjar den där känslan komma. Men gud, även om man känner att jag kanske har 40-50 år kvar, inte vet jag. Men 40 år känns så här, men jag har ju levt i över 40 år nu. Men gud, nu går det fort här. Det är mer det som jag känner, att ska jag dö snart?
Ja.
Den känslan känns ju inte så härlig.
Nej.
Men samtidigt kunde jag ju vara död för länge sedan också. Så att det handlar ju inte om, man får ju tänka så. Jag kanske har levt mycket längre än vad många kommer göra som är 20 år.
Men är du rädd för att dö?
Nej, Jag är inte rädd för att dö så. Jag är väl mer rädd för om jag ska dö på ett smärtsamt sätt. Det är väl mer den biten. Mm. Och sen är jag så förbannat nyfiken. Så att jag vill ju veta vad som händer i framtiden.
Mm. Vad tror du händer då?
I framtiden?
Nej, när vi dör.
Kan
vi
ta? Ja. Vad tror jag händer? Det vet jag inte. Jag hoppas att det inte blir svart. Mm. Jag hoppas och har trott tidigare att man kommer kanske få leva igen eller leva på någon annan dimension av något slag. Men jag vet inte längre. Men jag hoppas definitivt inte det blir svart. Det vore så fruktansvärt tråkigt.
Om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in till Woman Up-podden. Vilken kvinna skulle du vilja lyssna på och höra hennes historia? Och varför?
Vet jag inte vilka ni har haft här.
Nej, men vi har haft...
Har ni haft Sara?
Vi har inte haft Sara. Nej, vi har varit i kontakt Sara med henne faktiskt. Och hon var intresserad. Så att vi kanske ska ta upp den tråden igen.
Sara tycker jag. Jag tycker att hon är en enorm förebild för många unga kvinnor. Så att jag tycker att hennes röst är viktig på grund just av att hon är en ung kvinna i dagens samhälle. Och vågar definitivt säga vad hon tycker och tänker. Så att henne eller Tove Lo skulle jag säga.
Ja. Ja, Tove Lo är också ett bra namn. Mm. Nu är det slutsluddrat från mig.
Och mig också. Skål, glad fredag.
Tusen tack för att du kom, Laila Bagge.
Tack ska du ha.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.